Så om ni har era biblar med så får ni gärna slå upp till första Korinthierbrevet kapitel 3. Vi ska läsa de sista verserna i det tredje kapitlet av första Korinthierbrevet från vers 18 och till slutet av kapitlet, vers 23. Första Korinthierbrevet kapitel 3, vers 18 till 23. Jag läser ur Svenska Folkbibeln 2015. Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar det visa i deras slughet, och vidare, Herren känner de visas tankar. Han vet att de är tomma. Därför ska ingen skryta över människor. För allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas. Världen, liv och död. Nutid och framtid. Allt är ert. Men ni tillhör Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Amen. Så nu har vi kommit till sista delen av kapitel 3, tredje kapitlet, Paulus första brev till korintierna. Vi såg senaste gång då på Paulus förklaring och utläggning av vilken karaktär, vilken betydelse det är eller har att vara Guds folk. Det är nämligen att vara Guds tempel. Att vara Guds heliga tempel. Det heliga där Gud bor. Den enda plats där den sanna ende guden blir tillbedd är i hans församling, i hans tempel. Och dessutom såg vi också Paulus varna i mycket skarpa ord alla de som fördärvar Guds tempel genom sina stridigheter och splittringar, som det var fallet var här i Korint. Och som avslutning sa vi också att Guds tempel är heligt för att Gud är där. Inte på grund av vem som utgör församlingen. Inte på grund av ledarna. Inte på grund av Paulus eller Apollos. Eller någon annan ledare. Utan på grund av att Gud är där. Och att alla heliga är det templet. Och här ska vi nu då i slutet av det här kapitlet få en sammanfattning på Paulus argument om Guds vishet, om mänsklig vishet, som vi har talat mycket om. Samt då hans tillrättavisning som satte igång hela denna undervisning om Guds vishet och mänsklig vishet och splittringstendenser. Alltså korintiernas uppdelningar i olika grupper, i Paulusgruppen, i Apollosgruppen, i Kefasgruppen, i Kristusgruppen. Det som då började redan i kapitel 1 och vers 10. Så här idag så har vi 6 verser. Jag delar upp det i 2 olika stycken. Dels vers 18-20 och 21-23. Och det inleds båda de här 2 stycken med liknande ord, med liknande uppmaningar. Ordagrant att låt ingen, och sen en ett verb efter det. Först här i vers 18. Medeit exapatato. Låt ingen bedra sig själv. Och sen i vers 21. Medeit kaukasto. Tror jag det blir. Låt ingen skryta över människor. Så 2 uppmaningar som sammanfattar. Första stycket. Bedra inte er själva. För vad som ser ut som vishet, men som i själva verket är dårskap. Och sen andra stycket. Skryt inte över människor. Skryt inte över ledare. Över sådana som är blott skapade varelser. Det var det som hade då igen gett upphov till splittringarna och stridigheterna i församlingen. Och detta igen. Som Paulus ofta gör, så bestyrker han med skriften, alltså med gamla testamentet. Citerar 2 olika verser ur gamla testamentet. Och vi ska också se att uppfattningen om tillhörighet i enlighet med vissa ledare, såsom Paulus och Apollos och Kefas, hela den uppfattningen om att dela oss enligt människor, dela oss enligt ledare, den omkullkastas. Den liksom vänds upp och ner för att visa hur dåraktig och tvärtom den är i Guds rike, i Guds församling. Och sen ännu en slutsats att korintierna och alla heliga överallt, genom alla tider, tillhör Kristus, att Kristus tillhör Gud. Det är som slutsatsen på det hela. Så det var alltså texten i korthet. Så vi har då problemen i församlingen som var stridigheter, som var splittringar, som var avund. Och att det beror på en förtröstan på mänsklig vishet, en förtröstan på världslig vishet. Som säger att vi ska göra på ett visst sätt. Och inte följa det sätt som Gud har lagt fram. Inte den vishet som Gud har uppenbarat. Som Jesus Kristus. Honom som korsfäst. Där har vi vår grund för dagens text. Så låt oss börja med då med vers 18. Och läsa den en gång till. Vers 18. Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, måste han först bli en dåre för att bli vis. Så se här nu faran med att bli bedragen. Det är alltså en verklig fara vi talar om, att bedra sig själv. Det är inte, Paulus tar inte till ett retoriskt knep här som för att säga en sak men egentligen mena någonting annat här. Han använder inte ett uttryck som vi skulle använda, till exempel att rycka upp oss. Ingen av oss kan bokstavligen rycka upp oss själva. Det är som ett uttryck, ett retoriskt knep. Men här är Paulus mycket bokstavlig i det han menar. Att vi faktiskt inte ska bedra oss själva, eftersom det är en verklig fara. En riktig fara. Man kan bedra sig själv, man kan lura sig själv, bli så fast i sin syn, bli så fast i det man tror på, i sin lilla bubbla, i sin trångsynthet, att man lurar sig själv, man bedrar sig själv. Så det här är i högsta grad en verklig fara. Den riktas till det troende i församlingen i Korint. Framförallt i det som genom sin Sofia, sin vishet, fördärvade församlingen genom att splittra den i olika grupperingar kring vissa ledare. Så som vi har sett på i dessa kapitel. Så det måste alltså överge sin väg, sin världsliga vishetsväg. Och komma till Guds dårskap, den korsfäste Kristus. För att inte bli fördärvade. För att inte bedra sig själva. Lura sig själva att vi verkligen tror att det tjänar Gud. För så är det med många som går vilse. De må mycket väl tro att det tjänar Gud. Att det gör det som ärar Gud. Men i själva verket så gör det raka motsatsen. Det har lurat sig själva. Det har bedragit sig själva. Gjort sig själva blinda. Så att de inte kan se Guds vishet. Antagligen också här i församlingen Korint. Antagligen var detta som gav upphov till dessa splittringar. Fullt övertygade om att de gjorde det rätta. De följde det som de tänkte var vist och klokt. Det som församlingen behövde. Men det hade alltså bedragit sig själva. Måste vända om från den vägen. Och vi ser sen i följande uttrycken en ganska tydlig ironi i det Paulus skriver, i det Paulus säger åt korintierna. Det står: om någon av er tycker sig vara vis i den här världen. Och det är just det som är problemet. Att det tycker sig vara visa. Det är självklart att det är precis det tror sig vara. Det har vishet, det har Sofia. Det är det visa. Det har lyssnat till filosoferna. Det har lyssnat till alla världens visa människor. Det tror sig vara visa. Så det är ett uttryck, en form av ironi som Paulus använder. Och använder här i första Korintierbrevet. För förebrår dem att de faktiskt inte är visa. Det är dåraktiga. Det har blivit dåraktiga. Det är något som man använder också på andra ställen. Första Korintierbrevet. Senare i kapitel 8, vers 2 så står det om någon tycker sig ha kunskap om något. Så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Alltså, tydligt var att de trodde sig ha kunskap. Men i själva verket så borde de veta att de inte hade kunskap. Och sen i nu kapitel 14 där vi talar om de andliga nådegåvorna. Så står det om någon tror sig vara profet eller andlig. Ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Så igen, med en viss ironi. Ni tror er vara andliga. Och då borde ni inse att Paulus verkligen talar till er Guds ord. Istället vet vi, eller vi kommer fram till det i nästa kapitel. Att det har börjat förkasta det Paulus säger. Ifrågasätta honom. Ifrågasätta hans apostlatjänst. Så det har då verkligen inte blivit andliga. Så det är en form av ironiskt, en form av ironiskt uttryck som Paulus använder för att förebrå dem. Och vad det alltså behöver inse är att Guds väg är paradoxal. Den är tvärtom för världen. Så att vishet är dårskap och dårskap är vishet. Mänsklig, världslig vishet är dårskap för Gud. Och Guds vishet är dårskap för världen. Att svaghet är styrka, Kristus som korsfästen, en svag herre är egentligen styrkan, kraften som frälsar många. Och att svaghet eller låghet, att vara en tjänare, är att vara en ledare. Tjänande ledarskap som vi har sett på i kapitel 3. Och att Guds utvalda ofta är obetydliga. Det är ringa, det är låga i den här världen. Men, som vi ser här slutet på kapitlet, att allt tillhör dem. Allt i världen, allt i himlen. Både nutid och framtid, både liv och död, allt tillhör dem. Det regerar redan nu tillsammans med Kristus som kungar. Allt tillhör dem. Denna form av paradox är det som korintierna har missat, som de inte har förstått. Och som många kristna också idag har missat. Som de inte har insett. Som de behöver förstå. Och denna Guds plan och Guds väg är främst synlig i Kristi kors. En definitiv dårskap för världen. En definitiv svaghet för den som vi var inne på. Att den är Guds absoluta kraft och Guds absoluta vishet. Hans vishet förkroppsligad i en människa. I en händelse. I ett liv. Nedskrivet för oss. För vår uppbyggelse. Så Guds folk. Korintierna. Vi och alla heliga överallt. Behöver överge vår förtröstan på världen. Och bli som en dåre. Som någon som förtröstar på ett sådant svagt och dåraktigt sätt att dö, frälsa sitt folk. Som en dåre och bli vis. Av detta är förstås en sammanfattning på det som vi redan konstaterat. Här finns ingenting, ingen ny information, ingen ny teologi. Den allt är bara sammanfattat och komprimerat i en enda vers. Och därifrån går vi vidare till vers 19 och 20. Där det står: den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar det visa i deras slughet, och vidare, Herren känner det visa tankar, han vet att det är tomma. Och det vi igen har konstaterat tidigare, att Guds vishet står i skarp kontrast till vad världen upplever som vist och klokt. Och att Guds styrka syns allra mest i det som världen uppfattar som en svagt Kristus som korsfäst. Där såg vi den i kapitel 1 och vers 18. Där det stora om korset är en dårskap för den som går förlorad. En dårskap, inte någonting ni, utan en dårskap, korkat, dumt, kan man tro så. Men för oss som är frälsta är det en Guds kraft. En verklig kraft. Någonting som har effekt, verkan. Åstadkommer det som den är satt att göra. Och vers 25, i samma kapitel, kapitel 1. Stod det, Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Så från vår synvinkel ser vi mycket tydligt att Guds vishet är visare än människor. Guds styrka är starkare än människor. Men nu ser vi det här i den här versen. Vi går tillbaka till kapitel 3. Det är ur Guds perspektiv. Hur ser Gud på det hela? Vi har sett vår syn på det. Men nu ska vi se Guds syn på det. Det här är Guds syn. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Inför Gud är världens visdom dårskap. Så den är inte bara dårskap när den jämförs med Guds vishet, utan den är verkligen dåraktig inför Gud. När han ser på den, när han betraktar den, analyserar den, kommer han fram till, hans slutsats är att den är dåraktig. Den är dåraktig. Så för korintierna och alla som hävdar att församlingen ska ledas genom världens metoder och världens sätt att förstå, världens sätt att analysera, världens sätt att leda, världens sätt att gruppera, världens sätt att få fram mänsklig kunskap, få fram mänsklig förmåga, lyfta upp människan. Den är tvärtom. Den är dåraktig för Gud. Det är att utgå från det skapade istället för från skaparen. Det är att utgå från det mänskliga istället från det gudomliga. Och det bör nu noggrant betrakta detta. Det bör vända om. Inse att deras väg inte bara är dåraktig för oss heliga som har fått denna vishet uppenbarad genom anden, utan den är dåraktig framför allt för Gud. För han som är världens domare, för han som verkligen har makten, för han som en gång kommer att säga att du är evigt fördömd eller evigt frälst. Och detta bestyrks då genom två citat ur Gamla testamentet. Det är Paulus bevis från skriften för att visa att det han säger inte är hans egen påkomst. Det är någonting som klart och tydligt ses också i Gamla testamentet, i skriften. Och den första är Jobs bok, kapitel 5, vers 13. Där det står i Svenska folkbibeln 2015. Han fångar det vita i deras slughet och låter det svekfulla förhasta sig vid sina rådslag. Så det är ordagrant samma ord både i Gamla testamentet och i Paulus citat här. Inga variationer. Och det han citerar här är alltså att Gud är som en jägare som använder det jagades egen slughet för att fånga den, för att vända dess egen listighet mot den, för att ta fast den. Det visar alltså att Gud är så fullkomligt överlägsen, så före människan, före hennes vishet, att han kan använda den emot henne, så att den blir till hennes fall. Människans vishet blir till hennes fall. Och den andra versen han citerar är psalm 94, vers 11, eller psalm 93 i Septuaginta, ifall det är någon som råkar ha den med sig. Psalm 94 i våra biblar, vers 11. Där det står i Svenska Folkbibeln 2015: Herren känner människornas tankar, han vet att det är tomhet. Här ser vi en liten variation i det som Paulus citerar, eller det som Paulus skriver i sitt brev. Han har bytt ut människorna, som det står i vår översättning av Gamla testamentet, med det visas, som det står i Första Korinthierbrevet. Det visas. Och huruvida det då ett tecken på att Paulus citerar en för oss förlorad, ett förlorat manuskript av Gamla testamentet, av Septuaginta, eller om det är Paulus egen omskrivning av Gamla testamentet, det vet vi inte. Men huvudpoängen är ändå tydlig, den är ändå klar. Det är nämligen att Gud känner alla människors tankar. Också det visas. Också det som representerar det mest utvecklade, det mest kloka, det mest upphöjda bland människor, det mest upphöjda i hela skapelsen. Också dessa tankar känner Gud. Ingenting undgår hans allsmäktiga vishet, hans allsmäktiga kännedom. Ingenting är dolt. Allting är uppenbart för honom. Och han vet, det andra som är viktigt att se här, att det är tomma. Det är som tomhet, utan innehåll. Helt värdelösa. Det var ordet mataios, som det på grekiska betyder. Det ord som Paulus använder, det är tomma, värdelösa, utan innehåll. Det har inget bestående värde. Det är helt enkelt odugliga inför allsmäktige Gud. Det som förlitar sig på mänsklig vishet är därför dömd till att förlita sig på någonting som är värdelöst, någonting som är odugligt, någonting som är utan innehåll, utan värde. Och det är det för att det inte har Guds perspektiv på det hela. Det ser inte saken ur Guds synvinkel. Det har inte insett det som vi har sett här, att världens vishet är dårskap för Gud. Och sen går vi vidare till den andra halvan av dagens text, vers 21. Och första halvan där, som inleds med: därför ska ingen skryta över människor. Så först en uppmaning här. Med allt det här som vi har gått igenom, med allt det som vi har insett och förstått och läst och tagit till oss och beaktat. Med allt detta beaktande så bör korintierna komma ihåg detta. Och vad är det? Jo, att ingen ska skryta över människor. Ingen ska skryta över människor. Vad betyder då det? Betyder det att inte skryta över människor? Detta var alltså, vi måste igen förstå problemen. Problemen var att korintierna hade stridigheter, de hade avund, de splittrades kring olika ledare, de delade sig själva. Och de började berömma sig över sin vishet, över att höra till Paulus, eller höra till Apollos, eller höra till Kefas. Detta var en, blev en orsak för dem att berömma sig. Se, vi hör till Paulus, han som var här först, han som är hedningarnas apostel. Vi tillhör honom. Sen kom den andra gruppen. Ja, men vi hör till Apollos, han som var vis och vältalig och kunde motbevisa judarna. Visa att Jesus är Herre. Sen kom den tredje gruppen. Men vi hör till Kefas. Han är den främsta av apostlarna. Han var närmast Herren. Vi är nog det viktigaste. Och sen kom den fjärde gruppen. Som i brist på andra alternativ bara tog det som lämnade över. Vi hör till Kristus. Vi är de mest heliga. Vi är de mest andliga människor som finns. Vi hör till Kristus. Ni andra är bara... Ni har valt mänskliga ledare. Vad är det fel på er? Och detta var alltså problem. Detta var deras omognad. Och detta är ljuset av att Guds kraft och Guds vishet finns i Kristi kors. Och ingen annanstans. Att sant ledarskap är tjänande ledarskap. Att Gud ser ner på mänsklig vishet. Han inte bara förhåller sig neutralt i mänsklig vishet. Han ser ner på mänsklig vishet. Han föraktar mänsklig vishet. Så därför bör ingen skryta över någon människa. Över någon mänsklig ledare. Eller över någon mänsklig förmåga, vältalighet eller vishet eller kunskap eller vad det än må vara. Även någonting skapat. Det ska inte dela upp sig i Paulus och Apollos och Kefas grupper. Hur viktiga och uppbyggande och goda dessa ledare än må ha varit. Vi har alla mycket att tacka Gud för att han har sänt oss sitt ord genom sina tjänare Paulus, Petrus och de andra som har skrivit ner Guds ord. Men vi ska inte dela upp oss efter dem så att vi blir en Petrusgrupp eller en Paulusgrupp eller en Apollosgrupp. Det är då motsatsen till att berömma sig av Herren. Och enbart av Herren. Av hans nåd. Det att förlita sig igen på det skapade. Istället för på skaparen. Istället bör det flytta fokus till Gud över allting. Bort med blicken från Paulus. Bort med blicken från Apollos. Bort med blicken från Kefas. Vänd den till Kristus. Vänd den till den evige Guden. Därför ska ingen skryta över människor. Och sen fortsättningen. Sista delen av kapitlet. Från andra halvan av vers 23. När det står så här. För allt är ert. Paulus, Apollos, Kefas. Världen, liv och död. Nutid och framtid. Allt är ert. Men ni tillhör Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Första ordet här är för. För, det är alltså orsaken till det som vi just läste i föregående förmaning, föregående uppmaning. Och hela denna resterande del är orsaken eller förklaringen till varför ingen ska skryta över någon människa. Det är alltså att allt är ert. Paulus är ert. Apollos är ert. Kefas är ert. Världen är ert. Livet är ert. Döden. Nutid. Framtid. Allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Dessa ord svänger då helt upp och ner på uppfattningen bland korinterna. Deras uppfattning var alltså att det bör dela sig och gruppera sig enligt vissa ledare. Vi bör hålla oss till Paulus. Vi bör hålla oss till Apollos. Vi bör hålla oss till Kefas. Men Paulus säger att det inte alls är så. Ni ska inte dela er efter dessa olika ledare. För det tillhör er. Det är ert, är hans argument. Allt tillhör er. Ni har fått det precis baklänges. Istället för att inse att Paulus, Apollos och Kefas är tjänare, utsända av Gud för er uppbyggelse, för hela församlingens uppbyggelse, så han istället sett dem som någon form av uppdelning, någon form av delare, någon form av skiljepunkt, skiljelinje. Ni har fått det precis baklänges. Du bör inte skryta över någonting som i själva verket är deras i Kristus. Vi har allt för att vi är i honom, i Kristus Jesus. Allt tillhör oss för att allt tillhör honom. Allt som finns i Kristus, alla hans tjänare, och dit hör Paulus och Apollos och Kefas och alla andra ledare och tjänare i alla tider. Allt detta finns i Kristus. Och även världen, liv och död, framtid och nutid, allt finns i Kristus. Och allt tillhör oss för att vi är i Kristus, för att vi tillhör Kristus. Jämför igen då med Efesierbrevet 1, vers 9 och 10, som säger att han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet i enlighet med det beslut han fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och allt på jorden i Kristus. I Kristus. Därför är allt vårt. För att det är i Kristus. Och vi är i Kristus. Vi har redan blivit satt i honom. Vi har blivit en del av Kristi kropp. Kristi sanna kropp. Det är inte bara en samling människor över hela världen med olika språk och olika kulturer och i olika tider från olika länder, utan vi är alla faktiskt del av en och samma kropp som äger allt. Allt i himlen och allt på jorden. Allt tillhör oss för att vi är i Kristus. Och detta är dock den ultimata orsaken till att det är dårskap att skryta över människor. Skryta över någonting skapat av en mänsklig vishet. Eftersom alla kristna redan är i Kristus. Vi har redan allting. Vi har redan allting genom Kristus Jesus. Vi har evigt liv. Vi har frälsning. Vi har all andlig välsignelse i det himmelska. Allt i himlen och på jorden är i Kristus Jesus. Varför skryter ni då över någonting så temporärt, någonting så fullständigt ointressant för det eviga riket som olika ledare? Någonting som är bara temporär. Vi alla bara här en kort stund på denna jord. Drar några få andetag. Låter oss leva några dagar här på jorden för att sedan vi lagda en grav. Kan ni dela efter någonting sådant temporärt? Någonting så kortvarigt. Någonting så antigudaktigt. Så det Paulus då visar här lite närmare med allt, att allt tillhör oss. Så han börjar med ledarna Paulus, Apollos och Kefas. Därför det är orsaken till problemen. Eller inte just dessa personer, men uppdelningen kring dessa är orsaken till problemen i församlingen. Därför lyfts just dessa människor, dessa ledare framförs, för att visa att även dessa tillhör oss. Dessa ledare är inte olika människor igen att identifiera oss kring, utan snarare representation för allt det vi har i Kristus. Paulus är vår, Apollos är vår, Kefas är vår. Deras undervisning är vår undervisning. Deras lära är vår lära. Deras tjänst är vår tjänst. Det minsta i Kristus kan hävda lika mycket äganderätt till alla dessa stora apostlar och tjänare i Kristus som den främste. Det finns inga belägg för någon kyrka eller något samfund att lägga beslag på eller äganderätt på någon enskild apostel som en viss romersk församling eller romersk kyrka gör, som påstår sig vara Petrus efterföljare. Allt är vårt. Petrus är vår, Paulus är vår, Apollos är vår, alla kristna, tjänare, ledare, Luther är vår, Calvin är vår. Alla är våra. Och vidare, världen, liv och död, nutid, framtid. Allt detta är vårt. Detta inkluderar i praktiken allt som vi inte har kontroll över. Vi har inte kontroll över världen. Vi har inte kontroll över vår död eller vårt liv. Över vår nutid eller vår framtid. Allt ligger i den nådefulla Gudens händer. Allt har blivit vårt i Kristus Jesus. Även dessa ting. Det som vi upplever som okontrollerbart. Eller åtminstone mycket svårt att kontrollera. Är redan i vår ego. Det är redan under kontroll. Världen, ordet för värld här är kosmos. Alltså detsamma som hela det skapade universum. Allt som finns i den. Hela denna skapelse. Alla supernovor och alla svarta hål långt borta i universum. Allt är vårt. Allt existerar av en orsak. Ingenting är bara kaos och slumpmässiga rörelser. Allt är vårt. Också de minsta beståndsdelar. Atomerna, kärnorna. Allt är vårt. Hur svåra det inte kan vara att kontrollera har vi sitt i olika kärnkraftsolyckor. Där mänskligheten med sin vishet har gjort sitt bästa för att hålla kontroll på en atomprocess. Men ändå misslyckats. Men också detta är vårt. Också detta är under kontroll. För att det är i Kristus. Liv och död är då raka motsatser. Som visar att såväl livet som döden är i vår ego. Även vår Herre Jesus talade om detta i Matteus 16, vers 25 säger han. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Ska vinna det. Om vi än dör så ska vi leva. Vi lever för Kristus. Och Filipperbrevet 21, min absoluta favoritvers. Om jag någonsin får en gravsten res över mig, så ska det stå denna vers på min gravsten. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Så att alla som kommer dit inser att det som har hänt har varit en vinst för mig och för alla heliga. Våra ytterligheterna är våra. Det innefattar allting. Såväl liv som död. Lever vi så lever vi för Kristus. Dör vi så är det en vinst. För vi går genast in i härligheten. För att möta vår uppståndne Herre. Och nutid och framtid visar att också tiden är något som är skapat och ligger i den allsmäktige Gudens händer. Det finns ingen del av tiden som är obestämd, som är okontrollerbar. Även den lyder Gud. Även den ligger under hans befäl. Den gör precis som han säger. Även tiden ligger i Guds den allsmäktige händer. Nutiden är alltså hans och den är vår. Och framtiden är hans och vår. Den tillhör Gud och den tillhör oss. Så det som tidigare har varit orsak till ångest och oro bland alla människor. Hur ska det gå i världen? Hur ska det gå med mitt liv? När kommer jag att dö? Hur ska jag klara mig nu? Hur ska jag klara mig i framtiden? Alla dessa orosmoln, alla dessa, denna orsak till ångest har nu blivit någonting att glädjas över. Någonting som har blivit vårt. Vårt ägande. För att det här är Kristus. Det har blivit en triumf, en seger. Snarare än en sorg. Allt detta är hans. Kristi egendom. Och i honom är den också vår egendom. Det finns inget av det som existerar som styr genom chans eller slumpmässiga händelser. Utan allt ligger i Guds, den allsmäktiges händer och i hans kontroll. Och därför är det också vårt. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Den sista versen här. Kanske bättre att översätta det. Och ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. För att visa att flödet fortsätter. Det slutar inte med livet och döden, nutiden och framtiden. Utan också vi tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Så Paulus byter inte fokus här, utan han fortsätter med samma flöde för att visa ägandet fortsätter. Ägandet går vidare. Vi tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud, alltså Gud, Fadern. Och detta är ändå den slutgiltiga orsaken till att allt är vårt. Det har vi konstaterat redan. Vi tillhör Kristus. Vi är av Kristus. Vi är i Kristus. Vi är hans egendom. Och därför är allting också vårt. Och det är enbart för att vi är i Kristus. Men det finns också mer vi bör notera här. Och det är att vissa hävdar att här i denna vers så ser vi att sonen Kristus Jesus är lägre än fadern. Att det finns en form av rangordning mellan fadern och sonen. Att vi inte kan säga att sonen är Gud på samma sätt som fadern är Gud. Eftersom Kristus också tillhör Gud. Det menar att Kristus därför inte kan vara Gud fullt ut. Åtminstone inte på samma sätt som fadern är. Men är det det som denna vers säger? Jag hävdar att det missar grovt när det kommer med ett sådant påstående. Det viktigaste det missar och som vi bör förstå är att denna vers är en form av doxologi som det kallas. Alltså en lovprisning till Gud. Paulus har gått igenom allt detta och visat att allt tillhör oss. Och nu kommer hans slutsats. Vi tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud, den enda guden. Det är hans lovprisning, hans avslutning för att prisa den Gud som bör bli prisad. Den enda guden. Och att Gud är enda vet. Det vet vi. Bibeln säger så. 5 Mosebok. Kapitel 6 och vers 4. Hör o Israel. Herren är Gud. Herren är en. Shema som den kallas. Gud är den som har skapat allting. Det är också mycket tydligt om man tror på första Mosebok. Och därför tillhör allting honom. Han har skapat det. Det är hans egendom. Han har ensam rätt till det. Punkt slut. Och allt som Kristus gör är därför grundat i denna verklighet. Att Gud är en. Kristus gör inget som går utöver denna verklighet. Allt det vi läser om Jesus Kristus i Nya Testamentet och även viss del i Gamla Testamentet så är baserat på denna universala sanning att Gud är en. Det finns ingen annan. Så det som sker här i första Korinthierbrevet är därför ett soteriologiskt uttryck. Alltså någonting som talar om vår frälsning, om vad som sker i frälsningen. Den visar oss relationen mellan fadern och sonen i frälsningen av Guds folk. Sonen är underordnad fadern i fråga om funktion, inte i fråga om rang. Han är lika mycket Gud som fadern, men han har genom en frivillig underkastelse blivit som en människa. Blivit som en av oss. Som står under Gud. Han har lagt sig själv under sin egen lag. För att frälsa. För att försona. Men han är likväl Gud på samma sätt som fadern är Gud. Han är likväl Jahve på samma sätt som fadern är Jahve. Som jag har sett flera gånger i detta brev. Gud är en. Och vår ställning i Kristus är ett med den enda Guden. Det är samma Gud som har skapat allting. Livet och döden, nutiden och framtiden. Det är samma Gud som har utvalt sina heliga och gett dem deras uppgifter. Om det så är Paulus, eller Apollos, eller Kefas, eller vem det än må vara. Det är samma Gud som har sänt sina utvalda förkunnare och gett dem deras uppgifter att förkunna om sin son och hans offerdöd på korsets stam. Allt detta är verkligheten av att vara kristen. Och att allt tillhör oss. För att vi är ett med Kristus. Som är ett med fadern. Vi tillhör Kristus. Och Kristus tillhör Gud. Gud äger allt. Därför är all stolthet över mänsklighet. Eller det mänskliga och det skapade. Ingen plats för det som lever ett nytt liv i Kristus. Det vore att ta bort från den enda Gudens härlighet. Från det han har gjort. Från den han är. Från det han har uppenbarat om sig själv för oss. Det är denna härlighet vi är skapade till att ständigt söka. Lova och prisa och upphöja. Och det har mycket stor tillämpning på oss i denna dag. Denna tid. Alla kristna i denna tid bör ta detta till sig. För visst säger vi att vi hör till det lutherska, eller vi hör till baptisten, eller vi hör till pingstvännen, eller vi hör till katolikerna, eller någonting annat. Uppdelning enligt en identitet. Uppdelning enligt någonting skapat. Uppdelning enligt någonting mänskligt. Eller ibland använder vi det som vapen. Aj, han eller hon där är en sån där adventist. En sån som förvränger skriften. Vi behöver inte lyssna på den människan. Det kan också vara mer generellt. Vissa hävdar att det tillhör det liberala. Vissa hävdar att det tillhör det konservativa. Vi kan därför avfärda den eller den människan. Bara på grund av deras identitet. På grund av vem de säger sig vara. Eller säger sig tillhöra. Det är detta identifierande. Och detta avvisande av människor. Som är precis det som Paulus talar emot här. Och detta är i synnerhet viktigt inom den lokala församlingen. Inom en liten samlar grupp människor. Att det inte uppstår sådana uppdelningar enligt mänskliga påfund, mänskliga identiteter. Det betyder då inte att teologi inte är viktigt. Att vi inte förstår, eller att vi lägger åt sidan allt det som det betyder med att vara lutheran eller att vara baptist eller att vara pingstvän. Allt sådant har betydelse. Vi bör veta vad det betyder. Teologi har betydelse. Men det får inte bli en orsak till splittring och uppdelning i den lokala församlingen. Enligt identitet, enligt någonting mänskligt. Vår identitet finns enbart i Guda människan, i Kristus Jesus. Och detta är inte heller ett kall till ekumenik, till att helt och hållet lägga ner våra åsiktsskillnader, att göra, att kompromissa med sanningen bara för att vara en grupp människor, att ha gemenskap med sådana som perverterar sanningen, så förvränger den. Skriften är mycket tydlig om att vi inte bör associera med sådana människor. Att vi bör skilja oss från sådana. Just för att det förvränger sanningen. Det förvränger evangeliet om denna Kristus som vi bör vara samlade kring. Men det är ett kall att inte följa världen. Att inte följa dess vishet som säger dela upp er i partier, dela upp er i grupper, dela upp er enligt den ni gillar bäst. Den som predikar bäst, den som har mest eleganta ord eller den som verkar klokast. Att splittra oss och se avundsjukt på den andra gruppen. Att fördärva församlingen. Ge upphov till sådana splittringar. För då är verkligen inte allt vårt. Det som vi har förlorat fokuset från honom som är orsaken till att allt är vårt. Vår identitet, vårt allt. Det är inte det som vi håller med om som gör oss till kristna. Utan det är Kristus som gör oss till kristna. Så att vara kristen är alltså att vara fri från sin egen trångsynthet. Från sina egna dragningar till att uppdela sig enligt grupp. Uppdela sig enligt människor. Uppdela sig på ett sätt som tar bort fokuset från Herren. Från Kristus. Och att lära sig. Att inse att man kan sitta. Man kan lära sig från sådana människor som man nödvändigtvis inte håller med allting om. Att förtrösta på den Gud som har satt den eller den ledaren, den eller den läraren över en. Och ta till sig vad det säger. Guds väg är alltid full av överraskningar. Ibland blir man kalvinist. Ibland blir man baptist. Helt oplanerat. Men det leder alltid. I förtröstan på Gud leder det alltid till vår uppbyggelse. Till hans ära. Så det är Paulus uppmaning till oss. Vi som tror. Men det finns också det som inte vill tro. Det som inte har fått sina ögon öppnade av Guds heliga ande. Som lever i mörker. Som har förkastat Kristus. Det kanske kommer och säger att allt detta är bara ord. Allt detta kan vi strunta i. Vi kan leva som om vi aldrig hade hört det. Som om det inte hade någon betydelse. Ja visst, vem som helst kan komma och påstå det. Men kom upp nu denna söndag och visa dig, du som inte tror, om du hävdar att du har all makt i livet och i döden, i nutiden och i framtiden, i denna värld. Vi ska alla dö. Ja, även du ska dö. Döden är mycket verklig också för dig. Gud har satt den till att vara en verklighet i ditt liv. Som du tror att du har makten över din egen död. Kom och ställ dig här och visa dig för församlingen. Visa dig för levande Gud. Att du har makten över ditt eget liv. Att du har kontrollen över det. Att du äger ditt eget liv och din egen död. Kom och ställ dig här och visa dig. Trotsa Gud om du vågar. Men om vi inte gör det, utan inser att Gud verkligen är Gud, att han har skapat ditt liv, att han har satt en dag då ditt liv tar slut, att han har skapat nutiden och framtiden, att han har skapat allting i världen, att han är den enda guden, och att du inte tro på honom, så säger jag dig att du bör vända dig om denna söndag. Du bör vända dig om från ditt förgängliga liv. Det är förgängligt. Det är kort. Det varar bara en viss tid. Vänd om medan du ännu har tid. Vänd om så länge Gud ger dig nåden att få höra hans ord. Ge dig nåden att tro dessa ting. Ge dig nåden att läsa, höra, bli uppbyggd av Guds ord. Vänd om redan idag. Vänd om nu. Kom till Kristus. Kom till han som är den korsfäste Herren. Guds svaghet, Guds dårskap. Kom till honom. Erkänn att din vishet är dårskap inför honom. Att din kraft är svaghet inför honom. Att du är i behov av en frälsare. Och löftet är att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Även det trotsiga. Även det största av syndare. Mördarna. Okkultisterna. Avgudadyrkarna. Det sexuellt omoraliska. Lögnarna. Tjuvarna. Alla ska få sina synder förlåtna i Kristus Jesus. Om det kommer till honom. Kom till honom. Fall ner inför korset. Lägg av dig din stolthet, din vishet. Och omfamna honom som är Guds vishet och Guds kraft. Så ska du bli frälst och få evigt liv. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far. Vi tackar dig återigen för ditt ord. För att du har låtit oss få höra dessa ord genom din tjänare, aposteln Paulus. Han som är vår. Han som sannoliken är vår apostel och vår tjänare. Åh Herre, att du har bevarat det han skrev under ledning av den helige ande. Till oss denna dag. Att vi får läsa det på vårt eget modersmål. Höra det, förstå det. Få utläggning från det. Åh Fader, allt detta har du bevarat åt oss. Gett åt oss. Allting har blivit vårt. Det heliga tro. Apostlarnas lära. Kristus som korsfäst. Allt är vårt. Vi prisar ditt namn, Fader. Vi prisar dig för att vi inte behöver ha någon oro för vårt liv, vår död, vår nutid, vår framtid. att vi verkligen äger allt i Kristus Jesus. Att vi redan nu regerar tillsammans med honom. Och att om vi än dör, så ska vi leva. Och leva tillsammans med honom i all evighet. Åh Fader, vi prisar dig för dina goda gåvor. Och Fader, för dem som har hört dessa ord och inte tror. Åh Herre, om du vill, låt det sticka dem i deras hjärta. Må det inse att deras liv är förgängligt, deras vishet är blott dårskap. Att deras vägar är förgängliga. Att det ska förgå. Att det också ska dö, precis som alla andra. För att du har förutbestämt det som. Åh Herre, må du övertyga dem om frälsningen i Kristus Jesus. Om behovet av en frälsare. Om ge dem insikt om sina egna synder. Fader, fräls dem. Använd oss för att föra ut evangeliet i världen. Föra många människor till tro på Kristus Jesus. Vår enda Herre. Åh Herre, vi ber detta. Må ditt namn bli förhärligat. I Kristus Jesus vår Herre. Amen.